Och då lämnar vi över ordet till Dan Milares som ska predika om sitt vittnesbörd.
Jag vill önska er alla en glad sabbat. Förra veckan så fick jag ett mejl från min vän Jonathan. Han hade varit hemma en vecka och under den tiden så hade han funderat. Han hade många beslut att fatta. Så han hade skrivit en summering av sitt liv. Och på mycket länge så erfor jag verkligen hur Gud talade till mig i det att jag läste hans erfarenhet. Och jag började sedan dess fundera på, har jag glömt bort vad Gud har gjort för mig? Har jag glömt bort alla de välsignelser som Gud har gett mig? Jag började tänka tillbaka på mitt liv och jag blev tårögd. Jag kände att jag skulle göra någonting idag som jag faktiskt inte minns att jag gjort i Malmö församling. Jag tänkte berätta om de välsignelser som, och de stora saker som Gud har gjort för mig. Men jag skulle vilja börja med en bön och be dig att under den tid vi spenderar tillsammans här, att vårt fokus ska vara på Jesus Kristus och ingen människa. Låt oss be om att Gud ska öppna våra hjärtan och vända våra blickar mot honom och mot himmelriket. Låt oss be. Och kära himmelske far, jag ber från djupet av mitt hjärta att du idag ska ta tag i var och en av oss. Att du i enlighet med ditt löfte om välsignelse över den tid som vi är inne i nu under din sabbatsdag ska på ett alldeles särskilt sätt välsigna oss i det att vi lyssnar till vad du gör för människor i vår värld idag. Jag ber Gud att du ska ödmjuka oss. Att vi i allt vi säger och allt vi hör ska förstå din kraft och din inverkan i våra liv. Vi som syndare på den här jorden. Jag ber Gud i övertygelse om att dina heliga änglar står i det här rummet just nu. Att du finns här enligt med ditt löfte att där två eller tre samlas så ska du vara mitt ibland dem. Vi ber om att vi ska förstå din närvaro idag Gud. I övertygelse om att du hör vår bön så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Vi läste en psalm, psalm 40. Det stod i en vers där att gärna vill jag berätta om Guds stora gärningar, men de är så många så jag kan inte göra det. För första gången på mycket länge så har jag känt mig oförberedd och nervös inför en predikan. Jag har funderat, vad ska jag berätta? Ofta hör jag Dan, du predikar för länge. Dan, vi orkar inte lyssna på dig. Jag tänkte att Gud, se till att det inte blir för långt idag. Men jag började fundera tillbaka och jag tänkte att jag skulle vilja börja med att berätta om min uppväxt. Många av oss har hört det, för faktum är det här. Min uppväxt är otroligt välsignad. Som ni kanske har hört så när jag funderar tillbaka på att hitta en illustration eller en berättelse för att försöka på ett enkelt sätt beskriva bibelsanningar så dras ofta min uppmärksamhet tillbaka till min uppväxt ute på landet, min far, mina syskon, naturen, skogen, sjön, fälten, fjärilar, sol. Det känns som att det var sommar hela tiden när jag bodde där. Ni vet hur man tänker tillbaka på de här barndomsminnena. Jag bodde i 10 år ute på landet. Vi såg ingen granne. Vi var helt ensamma där. Stora fält runt omkring och så efter de fälten en stor skog som omringade oss. En enkel grusväg som ledde upp till ett gult hus och en stor gård. Min pappa är bilmekaniker så vi använde inte gården till någon typ av lantbruk. Men vi barn använde den till en stor lekplats. En stor ladugård som var övergiven, massa hö att hoppa i, klättra upp i taket där, livsfarliga saker. Men Vi tyckte om sådana saker, äventyr, och vi lekte där ute, klättrade i träden i skogen, byggde en stor trädkoja som nästan var lika stor som min första lägenhet på 18 kvadrat. Fast den trädkojan hade 3 våningar och min lägenhet hade bara en våning och bara ett rum och en toalett. Men där växte jag upp. Fantastisk uppväxt, trots det att när jag var mycket ung så splittrades min familj på ett olyckligt sätt. Jag minns hur jag låg i sängen. Vi hade precis flyttat ut till det här stället. Jag låg i sängen en natt och min far kommer in mitt i natten. Han säger, Dan, jag måste åka bort ett tag. Men det säger, jag kommer tillbaka. Och han åker bort och helt plötsligt så under flera veckor så är vi bara ensamma hemma. Jag och mina syskon och min mor. Och förvirring uppstår och man ställer frågor som mamma inte kan svara på. Så småningom kommer min far tillbaka. Han håller sitt löfte. Han kommer hem och han bor hemma ett tag. Men snart så kommer samma erfarenhet igen. Min mor kommer in den här gången. Mitt i natten och väcker mig. Vi hade varsitt rum, det var ett stort hus vi bodde i. Så jag, mina 4 syskon, vi är 5. Vi hade varsitt rum. Och min mor gick till var en utav oss och väckte oss på natten. Hon kom in till mig och hon sa, Dan, jag ska resa bort. Och jag minns mycket tydligt skillnaden. Min far sa, jag kommer tillbaka. Min mor sa, jag ska resa bort. Vi växer upp tillsammans med vår far ute på landet. Och under en period i början där utav mitt liv som jag minns tillbaka så träffar vi inte min mamma så mycket. Men trots det vill jag säga, trots det att bråk och intriger och konflikter med min mamma, pappa, vi syskon, nya sambos, nya personer här som flyttar in och flyttar. Trots det så ser jag tillbaka på 11 år av min uppväxt ute på landet med glädje. Otrolig glädje. Jag har mina bästa minnen ifrån den här tiden. Och när ni försöker föreställa er himmelen. Ni kanske får en bild framför er med några djur och gröna ängar och så vidare. Jag tänker, det här är sant, när jag tänker på himmelriket så tänker jag på min uppväxt, på den miljön som jag växte upp i. Den var trygg. Jag vill säga det, jag vuxit upp i en annan miljö, i den situation som min familj befann sig i, så tror jag inte att jag hade varit där jag är idag. Naturen är skapad utav Gud. Trots att synden har förvrängt mycket i vår natur. Så när vi spenderar tid ute i Guds skapelse så ser vi hans omsorg, hans kärlek, hans karaktär. Vi lär oss ifrån naturens bok om att det finns något mer i vår värld. Inne i stan så blir vi lätt påverkade av andra saker. Av människors gärningar, eller hur? På landet där jag växte upp så formade mitt intresse för att leka ut i naturen och klättra i träd. Det formade min karaktär. Så att när jag flyttade in till stan lite senare, när vi flyttade ifrån det här stället. Pappa separerade med hans sista sambo, eller näst sista sambo. Och han kände att han inte kunde bo kvar i huset. Så vi flyttade tillsammans till en lägenhet. Och jag började också gå i skolan inne i stan i Örebro. Och då märker jag hur helt plötsligt mina kristna vänners attityd och personlighet och karaktär är mer tilltalande för mig än mina vanliga vänner, de vänner som jag vuxit upp med, som jag vet är spenderat mest tid med. Jag har många släktingar, bland annat Jonathan. För ni som inte vet det, Jonathan är min syssling faktiskt. Många släktingar som är kristna. Men jag har vuxit upp tillsammans med att känna till de här personerna. Men min far och min mor har aldrig sagt ett ord om religion, eller Gud, eller Bibel, eller tro. Första gången jag talade om Gud med min far var för nu i julas faktiskt. När jag och Andrea åkte hem och jag kände en börda för att berätta, för fråga min far. Tror du på någonting? Vad har hänt? Så vi började prata lite försiktigt om det. Jag skulle vilja ge en uppmaning till du som är förälder här inne. Undervisa dina barn. Spendera tid med dem. Berätta om Guds ord. Berätta om vad Gud har gjort för dig och vad han gör för människor idag. Det är något som jag har saknat något otroligt mycket. Jag älskar båda mina föräldrar. Och de har gett mig så mycket. En bra uppfostran. Men mina släktingar som jag träffade, som jag kände, deras kristna liv var inte alls speciellt tilltalande för mig i början. Jag minns hur jag kom en gång på ett bröllop. Vi skulle upp på ett bröllop med en av mina kristna vänner, kusiner som skulle gifta sig. Och jag tänkte mig bröllopet som något otroligt, väldigt mycket, mycket heligt, något mycket värnadsfullt. Något som jag hade respekt för. Så jag kom till det här bröllopet tillsammans med min familj. Det var en kyrka. Och min kusin som skulle gifta sig, han var kristen. Han var inte adventist. Men vi ser på vigseln. Och direkt efter vigseln, jag föreställer mig det här som något mycket, mycket respektfullt, så att säga. Något värdnadsfullt med en vigsel. Jag tror mycket på grund av situationen. Jag har alltid sett mycket allvarligt på relationer och äktenskap i mitt liv. Men vi kommer dit hur som helst. Jag vill berätta en erfarenhet. Inte för att på något sätt trycka ner min kusin eller den kyrka som han gick till. Men vi kommer in dit och jag får en otroligt konstig bild av kristendomen. Han, direkt efter vigseln, så vänder sig paret om och prästen ändrar helt och hållet attityd ifrån att vara den värdnadsfulla prästen som talar om vikten av äktenskapet. Så helt plötsligt så börjar han skrika. Åh, fest! Skriker han. Och jag bara, va? Och helt plötsligt så hoppar alla upp som står där inne och börjar dansa. Sprattlar runt och springer omkring. Faktum är, de hoppar upp på bord till och med. Och brudgummen och bruden börjar också delta i det här. Några av mina adventistsläktingar som fanns där rycks också med i det här och springer runt. En tjej ligger på backen och sprattlar. Jag tänker, vad är det här? Vad handlar kristendomen om egentligen? Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 14 att Gud är en ordningens Gud, inte en oordningens Gud. Han undervisar där om hur när vi talar olika språk i församlingar eller när vi ska ha gudstjänster så ska vi bete oss värdnadsfullt. Och vi ska se till budskapet i det kapitlet där att vi ska tala på ett sätt så folk förstår. Eller hur? Och han skriver där att tänker att en församling samlas och helt plötsligt blir massa kaos och huller om buller och ingen värdnad eller respekt för Gud. Om då en person kommer in där och inte tror, kommer in där och tittar på de här. Paulus skriver faktiskt det här. Han säger så här, då kommer han att tro att ni är galna. I folkbibeln använder han det ordet. Galna, säger han. Men om ni talar ord ifrån Gud, så kommer den otroende som kommer in där och lyssnar till det här känna hur Guds ande talar till den, och den förstår sitt behov utav en frälsare. Hur som helst, ni kan läsa det själva i 14 kapitlet i första Korinthierbrevet. Det här erfor jag. Jag kom dit och sa, vad är det här egentligen? Jag fick en mycket dålig bild utav kristendomen i min uppväxt där ute på landet. Men sen när jag började gå i gymnasiet inne i Örebro, så får jag ett stort intresse för dans. Jag märker att min uppväxt ute på landet har gjort mig vig och stark och rörlig. Vi gjorde volter där ute. Vi har klättrat upp i träd och gjorde bakåtvolter och snurrar runt och gjorde alla möjliga akrobatiska konster. Och det här märker jag, att på dansgolvet är det här mycket en fördel. Folk ger respekt till en. Om man är duktig på akrobatik, om man är duktig på att röra sin kropp. Min pappa är från Latinamerika. Vi har den kulturen att vi kan... hur som helst, jag hade väldigt lätt för att komma in i den typen av umgänge. Så jag började med något som kallas för breakdance. Det är en dans där man använder mycket av sin kropp, mycket akrobatik. Många volter, snurrar runt på backen. Hur som helst. Jag börjar med det för att jag är intresserad av dansen. Lyssna, jag vill betona det här. Jag är intresserad av dansen och respekten jag kan få ifrån att människor ser på att Dan är duktig på det här och de lyfter upp mig till skyarna, okej? Men i mitt intresse för dansen så kom också andra saker som jag inte hade lika stort intresse för. Musik, ett sätt att tala, ett sätt att klä sig på, en livsstil. Förstår vi vad jag menar? Hiphopkulturen. Jag blir intresserad av dansen. Jag är uppvuxen på landet. Och min karaktär har formats ifrån naturens bok. Där jag har ett, jag vill säga, milt sinnelag. Ett gott beteende helt enkelt. Sunt förnuft. Men där så börjar, jag märker att mitt sätt att klä mig, mitt sätt att tala, min humor, mina nöjen, min musiksmak, vad jag gjorde på kvällarna började förändras. Bibeln säger att det du fokuserar på, det du tittar på, det kommer att forma dig. Därför säger Bibeln att vi ska vända vår blick emot Jesus Kristus och låta han forma vår karaktär och vår livsstil, eller hur? Men jag förstår mycket tydligt att jag inte är samma person som jag en gång varit. Min mamma kommer en gång och ska besöka ett uppträdande som vi ska ha med min grupp. När vi ska uppträda. Och hon säger efteråt, jag förväntar mig respekt från mamma. Precis som från alla mina vänner, eller hur? Jag förväntar mig att min mor kommer fram och säger, Dan, vad duktig du är, vad bra det är. Men min mamma kommer fram till mig och hon säger så här, Dan, du har förändrats. Och det talar till mig. Jag funderar, har jag verkligen förändrats? För faktum är att många av oss, ni som lyssnar på det här och jag själv, vi förstår inte alltid att vi har förändrats. Någon säger, ja, men jag kan titta på vad jag vill på tv för det påverkar mig inte. Och någon säger, jag kan göra vad jag vill på internet, det påverkar inte mig. De andra kanske har problem med det, men mig påverkar det inte. Vad jag lyssnar på för musik, det påverkar inte mig. Men faktum är, det påverkar din karaktär. Det påverkar dina tankar och det påverkar dina känslor. Och det börjar ta sig uttryck i hur du beter dig. Så jag funderar. Min syster hade fått samma intresse som jag. Street dance eller hiphop. Så jag tänker, om jag har förändrats, då måste ju min syster också ha förändrats. Så jag vänder mig och tittar på min syster. Jag tänker efter. när hon står där ute och dansar. Jag tänker, min mamma har rätt. Min syster har förändrats. Ofta är det lätt för oss att se saker i andra människor, eller hur? Men svårt att se dem i oss själva. Samma sak med synd. Vi har lätt att peka ut andra människors fel och brister. Men mycket, mycket svårt när det handlar om oss själva, visst? Titta på oss själva och säger, nej men det är väl inget fel. På grund av stolthet. Men jag tittar på min syster och jag tänker, hon är inte alls samma person. Jag minns henne som en glad tjej. Pigg. Hennes utseende hade förändrats. Hennes attityd hade blivit stöddig, kaxig. Hennes fokus i livet hade gått från att gå till studier och göra mamma och pappa glada i en karriär till att söka nöjen. Jag och min systers intressen var inte alls det som mina föräldrar hade önskat. Min pappa har alltid uppmuntrat mig till att utbilda mig och skaffa en vettig karriär. Så det här är slutet på gymnasiet. Och jag gör militärtjänsten. Låt mig spida fram lite för jag vill komma till det som Gud verkligen har gjort för mig. Jag fortsätter med mitt intresse för breakdance. Så jag funderar på de här sakerna. Är det här verkligen bra för mig? Jag får varning efter varning efter varning när jag ser hur mina vänner förstör sina liv. Och jag ser hur jag och min syster är på väg åt fel håll. Samtidigt så har jag alltid, ända sedan min barndom, jag tror mycket tack vare uppväxten på naturen, i naturen, haft ett enormt intresse för naturvetenskap, matematik och fysik. Så samtidigt som jag efter militärtjänsten går och dansar i min klubb och min grupp och lever den livsstilen, så studerar jag också. Jag börjar studera på Örebro universitet. Jag studerar matematik och fysik på grund av mitt intresse för det. Och då börjar det växa fram tankar hos mig. Jag börjar förstå att det måste finnas någonting mer i vår värld än bara de här tillfälliga nöjerna som många av oss söker. Är någon som förstår vad jag menar? Matematiken och fysiken leder mig in till att förstå att det finns en verklighet. Någonting sant. Det är samma sak som att säga att det finns en mening i livet. Men att säga att det finns ett syfte, en mening med livet, betyder inte att man har funnit den. Hänger ni med? Jag hörde en god illustration från min vän Daniel här och jag vill berätta det för er om ni kan hänga med här. Det är ett argument för Guds existens. Okej? Eller rättare sagt ett argument för att Gud kan existera. Om ni hänger med på det här. Lyssna. Antingen finns Gud eller så finns han inte, eller hur? Det finns två val. Hänger alla med på det? Låt oss säga, jag gillar respons, ni vet om det. Men vi hänger med på det. Eller? Gud finns eller så finns han inte. Om jag säger till er, lyssna, Gud finns. Antingen så är det sant eller så är det falskt. Eller hur? Så, antingen lever vi i en verklighet där Gud finns, eller så lever vi i en verklighet där han inte finns. Och lyssna, det faktum att alla människor i vår värld lever i tron på att det finns någonting som kallas för absoluta sanningar betyder att alla i vår värld lever ett liv som om de levde i en verklighet där Gud finns. Hänger vi med på det? Jag ska förklara det snart med den illustrationen som jag har hört. Om det finns saker som är sant, så lever vi i en värld där Gud kan finnas. Om vi lever i en värld där ingenting är sant, det finns inga absoluta sanningar, så lever vi i ett universum, en värld där Gud inte kan finnas. Låt mig illustrera det, okej? Vad är 1 + 1? 2. Hur många vill säga att det är 2? Okej, Är det sant? Är det sant? Okej, ja. Nu är min fråga det här. Om det inte fanns en enda människa i världen. Om det inte fanns en enda människa i världen. Som trodde på att det var sant. Att 1+1 är sant. Min fråga är då. Hade det fortfarande varit sant? Hur många vill säga det? Hade det fortfarande varit sant? Okej. Så nu vet vi att det finns saker, det existerar saker i vår värld som är sant, oberoende på människor. Eller hur? Nu är min andra fråga det här. Säg nu att ingen materia fanns i vår värld. Skapelsen fanns inte. Min fråga är då, skulle 1+1 lika med 2 fortfarande vara sant? Hade vi det? Några av oss hänger med, men faktum är, det är sant. Det hade varit det. Det är orsaken till varför många högutbildade, intellektuella människor, tänkande människor har valt att tro på att det finns något mer i vår värld än bara det materiella. Jag vet inte om det hjälpte någon av oss, men min poäng är den här. När jag började studera fysik och matematik på Örebro universitet så började min hjärna tänka. Ända tills dess, jag är 19 år vid det här laget. Ända tills dess så har jag varit likgiltig till de frågor som handlar om religion, tro eller Bibeln eller Gud. Eller för den sakens skull vilken typ av religion som helst. Men för sakens skull mina närmaste vänner och kusiner var kristna. Men deras liv var inte annorlunda än mitt liv. De betedde sig inte på ett sätt som gjorde att jag såg något unikt i det. Annat än att de trodde på Bibeln, att det fanns en Gud. Förstår vi? Men jag har varit likgiltig. Faktum är det här. Det finns många människor i världen idag. Det finns många människor som helt enkelt valt att inte tro på Gud. På grund av att de inte tänkt efter. Av likgiltighet. De bryr sig inte. Det är väldigt få. Väldigt få som ni kan träffa i världen som kommer komma fram till dig och säga så här, lyssna, på grund av det så tror jag inte på Gud. Eller ja, någon som verkligen har sökt och sagt, nej, jag kan inte välja att tro på det. Det kallas agnostiker. En som verkligen sökt och valt, nej, det kan jag inte tro på. De finns knappt. Ni har hört det om ateister, de finns inte. Det är personer som tror att de är ateister. Hur som helst, låt oss skippa de idéerna där. Men poängen är den här. Likgiltighet till religion. Fram tills jag var 19 år. Då jag började fundera, kan det ligga någonting i det med Gud? Det med att det finns något mer i vår värld. Och något som verkligen gjorde en skillnad i mitt liv är när min far uppmuntrar mig. Säger Dan, dina vänner är inte bra för dig. Dan, jag hjälper dig om du bestämmer dig för att söka till ett universitet och ta en utbildning. Och går den vägen. Och han uppmuntrar mig med mitt intresse för naturvetenskap. Och matematik. Toppbetyg i hela mina unga skolår. Han säger, Dan, du har betyg. Du kan komma in vart du vill. KTH, Chalmers, vilket universitet du vill. Gör det. Och i stor respekt för min far. Så fattade jag ett beslut att följa min bror. Min 1 år äldre bror. Som 2 år tidigare har flyttat ner till Göteborg. Och börjat läsa på Chalmers universitet där. Jag tänker, okej, jag kan flytta till min bror. Så jag följer min fars råd. Också i förståelsen för att jag och min syster är på väg åt fel håll i den livsstil vi lever. Så jag tänker, jag kommer ju hålla kontakt med mina vänner. De kanske kan flytta ner också så småningom. Men vad som händer det här? Jag flyttar ner till Göteborg. Och helt plötsligt så börjar kontakten med mina icke-troende vänner försvinna. De vänner som finns kvar ifrån Örebro är mina kristna släktingar och mina kristna vänner. Det gjorde ett intryck på mig. Hur kommer det sig att de fortfarande vill vara mina vänner, men de andra inte vill vara det? Det var första gången som jag började se en skillnad emellan en person som påstod att han följde Jesus och en person som sa, spelar ingen roll. En annan sak som betyder mycket för mig när jag kom ner till Göteborg är det här. Okej, jag har bestämt mig. Jag kan åka ner till Göteborg, till Chalmers. Jag kan fixa en utbildning. Jag kan tjäna pengar på det och göra min far och min mor stolta. Okej? Men någonting händer som jag inte förväntar mig. Och det är det här. Jag flyttar ner till Göteborg. Och jag ska bo hos min bror som jag inte nu har träffat på kanske 2 år. Han har gjort militärtjänsten och sen har han flyttat till Göteborg. Militärtjänsten 1 år och sen studerat i Göteborg 1 år. Så 2 år har jag inte träffat min bror på länge. Jag har inte haft så bra kontakt med han. Men jag kommer ner dit, jag flyttar in i hans lägenhet. Och nu börjar saker hända. För hör och häpna, min bror, David heter han, är helt förändrad. En helt annan människa. Han har blivit det värsta som finns i hela min världsbild och det är kristen. Han har 1 år tidigare döpt sig. Och jag flyttar ner dit och han talar annorlunda. Han beter sig annorlunda. Han läser Bibeln på kvällarna. Han ber. Hans språk, han använder ord som rättfärdighet, gamla ord som helig och du måste bli frälst. Vad betyder det här? Vad snackar han om? Jag och min bror har alltid haft en bra relation. Så vi börjar direkt prata med varandra och diskutera såna här saker. Kom ihåg, jag har ett intresse för det här. För jag börjar förstå att det finns något mer genom naturvetenskap, genom matematiken. Men det tar 3 år. 3 år innan saker och ting börjar hända. 3 år när jag bor tillsammans med min bror nere i Göteborg och studerar på Chalmers. 3 år går innan det sker som jag vill spendera resten av den här gudstjänsten att berätta om. Under de här 3 åren så har jag börjat följa med min bror till kyrkan i Göteborg. Där finns en ungdomsgrupp och jag gillar att ställa frågor till dem som de inte kan svara på. De har ingen som helst aning om hur de ska svara på många av de frågor jag ställer. Men en sak gör de. En sak gör de. Som idag har betytt otroligt mycket för mig. Och det är det här. De säger mycket, mycket ofta. Dan, Gud säger ju att. Dan, Bibeln säger ju att. Dan, här så står det. Bla bla. Vad de gör är att de refererar till en bok. En bok som jag inte har någon aning om vad den handlar om. Jag vet att den handlar om Jesus. Jag vet att den handlar om en Gud. Och att kristendomen är baserad på det som står i den här boken. De läser speciellt en text som jag vill att vi slår upp till. Upp i Ordspråksboken kapitel 3. Ordspråksboken kapitel 3, den första versen i Bibeln som jag memorerar, som jag minns. Ordspråksboken kapitel 3. Den här texten är en av de mest jobbiga och påfrestande personerna utav de här i ungdomsgruppen som jag tycker då citerar hela tiden. Ordspråksboken kapitel 3 och vers 5. Ordspråksboken kapitel 3 och vers 5. Det står enkelt: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och sen kommer det som irriterar mig så otroligt mycket. Det står: förlita dig inte på ditt förstånd. Ni kan fråga den här ungdomsgruppen i Göteborg. Gjorde det någon skillnad på dagen när ni citerar bibeltexter? Och deras svar kommer vara nej. Till det yttre i 3 år såg ingen en enda respons i det att de börjar citera bibelverser. Ingenting. Men jag ska säga en sak till er, och jag berättar det för dem i det att jag tackar dem för vad de gjorde för mig. När Bibeln citerades så gick det rakt in i mitt hjärta. Rakt in i mitt sinne. Jag började förstå att det ligger någonting i det de säger. Jag kom där med mina mänskliga argument. Teorier om varför Gud inte är som han är i Bibeln. Det är en annan Gud i Gamla testamentet som i Nya testamentet. Sex dagars skapelsen kan inte stämma. Här är bevis. Men när de citerade bibelverser så såg de ingenting till det yttre. Men jag vill säga en sak. Jag låg sömnlös vissa nätter i det att jag försökte komma på ett svar som jag kan slänga i ansiktet på dem nästa gång när jag träffar dem. Och de kom aldrig. Under 3 år. Det kom aldrig. När de försökte svara ut efter sina egna idéer och sina egna tankar. Ja, men Dan, kanske är det så här. Då var det inga problem. För filosofiskt och intellektuellt var jag överlägsen alla dem. Med lite utmaning från min bror. Men när de citerade Bibeln så blev jag tyst. 3 år gick och frönsås, det är det kallas. Ibland så går vi och pratar med våra vänner. Vi kanske har släktingar i familjen eller vänner på jobbet som vi pratar med, eller hur? Hur många har det? Hur många har vänner som ni har en börda för, som ni talar med, som inte är troende? Räck upp handen, snälla. Hur många har det? Och vi ser ingen skillnad i dem, eller hur? Men lyssna. Frön sås. Jag har sett det i andra människors liv. Jag har sett det i mitt eget liv. Det här minns människor när man börjar ta livet på allvar och fundera på, finns det verkligen någonting i den här boken? Hur som helst, de 3 åren går. Och vad som händer är det här. Under de 3 åren så börjar mina släktingar hemma i Örebro förändras. Jag har för första gången i mitt liv sett en person som följer Bibeln. Och det är i min brors vittnesbörd, i hans liv som helt och hållet förändrats. Och mina släktingar uppe i Örebro börjar också förändras. Deras intressen blir helt annorlunda. Jag minns speciellt en vän som jag har, han heter Roy. Han hade ett stort intresse av film. Han kan nämna i stort sett alla skådespelare och regissörer. Och alla typer av filmer utan till. Hans e-mailadress var fram tills för en månad sedan Jean-Claude Van Damme @yahoo.com. Några av oss vet vem det är, en känd skådespelare. Fram tills en månad sedan så fick jag ett mail ifrån han där han skrev, hörni, jag ska byta e-mail. Prisa Gud, skrev 100 typ vänner tillbaka till honom som idag är kristna. Hur som helst. Vi hade ett intresse för en tv-serie. Eller massvis med tv-serier. Men speciellt en som heter 24. Som jag inte alls rekommenderar för någon av oss som påstår att vi vill följa Jesus Kristus att titta på. Men vi tittar på den. Och jag minns jättetydligt hur jag ringde min vän Roy uppe i Örebro. Och sa, Roy, du, jag har just fått tag på 24 säsong 3 och avsnitt 10. Jag laddade hem det idag. Jag vet vart det finns. Du kan gå in på min server och ladda hem det. Och det var det vi gjorde. Vi såg på film, spelade dataspel och studerade på Chalmers. Det var typ mitt liv. Och jag minns hans svar i andra änden. Han sa så här. Dan, jag har slutat titta på film. Och jag fick en sån chock så jag var helt tyst. Det kändes som att jag hade förlorat en vän. Jag vet inte om ni kan förstå det. Men det kändes verkligen som att jag hade förlorat en mycket god vän. Vart var han? Inte alls samma intressen som vi hade haft. En annan kusin som heter Jonathan Karlsson som många av er känner. Han hade intresse för naturvetenskap, för datorspel och för film. Och de intressena hade jag också. Så vi spelade datorspel tillsammans fast vi inte bodde på samma ställe. Utan vi spelade på internet tillsammans. Vi kollade på film tillsammans. Fast vi inte bodde på samma ställe. Ni vet hur det fungerar med tekniken idag. Och han och jag talade väldigt mycket om skapelse, filosofi, religion. Och helt plötsligt börjar jag se att i de forumen på internet där vi diskuterar såna här saker, så börjar Jonathan, till skillnad från tidigare, börja referera till bibelverser. Jag säger, Jonathan, vad håller du på med? Det där hjälper ingen. Vad gör du? Du vinner inga diskussioner på det sättet. Och Jonathan börjar bete sig på ett annat sätt också. Han börjar få ett intresse för mig, Dan, som en person. I det att han börjar på något sätt... Okej, jag ska prata i Kristus bok. Han börjar vittna för mig. Jag förstår inte vad han gör, men han börjar liksom pressa på. Och säger, Dan, du måste börja tänka efter mer. Du borde börja läsa Bibeln. Du borde börja fundera på de här sakerna som du har som ett fritidsintresse. Hur som helst, jag vill berätta bara några av de sakerna som sker under de här tre åren. Frön som sås, saker som börjar växa fram. Och till slut så befinner jag mig i en situation. Det här är när jag är 22 år gammal. 22 år gammal så når jag ett av de målen i mitt liv. Som jag alltid strävat efter. Som min far och min mor väntat på att jag ska uppnå. Jag börjar jobba på Volvo som ingenjör. Som systemutvecklare. Jag får en möjlighet att börja den karriär som jag sökt efter. Och idag är jag glad att jag inte jobbar där. Men jag tror Gud har lett oss alla på olika sätt. Men jag börjar jobba där en sommar. Jag är inte färdig med min examen än. Jag har ett halvår kvar, men jag bestämmer mig. Okej, jag börjar jobba. För det är ändå det jag kommer göra om ett halvår, eller hur? Men nu kan jag börja tjäna pengar ett halvår tidigare. Så jag har respekt för mina vänner. Jag har respekt för min bror som jag helt plötsligt gått om i karriär. Jag har respekt ifrån min far och min mor. Jag har pengar. Jag kunde försörja tre familjer på den här lönen. Jag hade min lägenhet, jag hade mina möbler, jag hade min bil. Jag hade de sakerna som jag längtat efter. Jag var på väg någonstans. Och någonting händer. Jag tittar mig runt omkring. Jag ser mina arbetskamrater, mina kollegor. Och jag ställer mig den här frågan. Var det inte mer än det här? Fanns det inte mer? Nu när jag nått meningen med livet. Nu när jag har nått målet. Varför känner jag inte den tillfredsställelse som jag trodde jag skulle känna? Vart är det? Och lyssna, det är skrämmande är det här. Att jag känner igen just den situationen. Från när jag var ung i min uppväxt. När jag spelade fotboll och var bäst i laget. Alla tittar på mig. Lyssna, min far från Sydamerika. Han reste runt i ungdomslandslaget och var proffs. Fotbollsspelare, min pappa. Så ifrån det så har ett intresse och en talang kommit. Jag började spela fotboll när jag var 11 år. Och kom direkt in. I de bästa grupperna och de bästa lagen. På grund av talang. 11 år är sent att börja spela fotboll. Men hur som helst. Men jag minns hur jag stod där. Bäst på plan. 4 mål i en match. Jag tänkte, är det inte mer än det här? Efter det så kom intresset för dansen. Och jag var duktig på det också. Nått mitt mål. Jag minns jag en gång stod. Vi uppträdde inför 3000 åskådare. Tänk, musiken pumpar upp en. Man kommer in där. Ni vet, ni måste förstå att hiphopkulturen. Allting handlar om att upplyfta människor. Texterna. Dansen. Vad dansen handlar om är. Vem är bäst på att dansa? Vem gör bäst moves? Vem kan göra snyggast volt? Hur som helst. Upphöja människors gärningar. Och människor. Det var det som ledde mig till fotbollen. Det var det som ledde mig till dansen. Det var det som ledde mig och motiverade mig i att börja studera. Bäst i klassen på Chalmers universitet. Inte i språk, men i matematik, fysik och teknikämnen. På grund av mitt intresse för det. Och min motivation att en dag göra min far och min mor stolt. I att kunna stå där i en påbörjat en karriär. Och jag befinner mig nu i den här situationen på Volvo. Jag tänker, ska det vara så här resten av mitt liv? samma situation som då jag tittade tillbaka i mitt liv. Och för första gången i mitt liv så började jag ta livet på allvar. Jag började ställa mig frågan, vad är meningen med livet? Vad är sant? Finns det något mer? Finns det något annat än bara de här tillfälligheterna? Jag ser en annan väg, och det är mina kollegers väg, att börja klättra på karriärstegen. Det enda de pratar om på kafferasterna, det enda de pratar om är garaget, husen, bilen, båten. Vad ska de göra för att bli lyckliga? De måste göra allt det här. Och jag säger nej, jag har varit där förut. Mina kollegor var inte lyckliga. Och lyssna, jag vill säga en sak. Jag trivdes med mitt jobb. Det var inte alls att jag gick dit i ett miserabelt tillstånd på något sätt. Inte alls. Och jag tror vi som kristna mycket väl kan ha ett sånt arbete. Men det är inte det handlar om. Vad det handlar om är att finna den genuina och äkta relationen med Jesus Kristus. Om du inte finner det, så kommer du aldrig ha den inre friden som en äkta relation med Gud ger dig. Jag ställer mig den frågan, och mycket naturligt så söker jag mig till mina kristna vänners Gud. Jag börjar öppna Bibeln för första gången i mitt liv när jag är 22 år gammal för att ta reda på, finns det någonting där som kan hjälpa mig? Jag har sett min brors liv förvandlats. Jag har sett mina kusiner och mina släktingars och mina vänners liv blivit förvandlat. De påstår att de har funnit någonting. Och jag märker att det är det jag vill ha. Jag börjar läsa Bibeln. Jag börjar studera tillsammans med en man. Som jag är för stolt för att studera med min bror. Jag vill inte erkänna för honom att jag har börjat söka det som han i 3 år sagt. Dan, du måste ta reda på vart du är på väg egentligen. Du måste ta reda på vad Gud vill med ditt liv. Jag började studera med en man i Göteborg. Och jag blir fascinerad över hur enkelt och hur simpelt han lyfter fram bibelsanningar. Beskrivningar av vår värld. Han började studera tillsammans med mig. Profetior i Bibeln. Och jag läser dem och jag ser, till min förvåning så ser jag, här finns det någonting unikt. Något som låter vettigt. Men det som hindrar mig är en rädsla över att om jag bestämmer mig för att tro på Bibeln, så kommer det tillsammans med Bibelns Gud. Bibelns Gud, en helig, allsmäktig, allvetande, syndfri Gud. Och det är jag rädd för. Den här mäktiga skaparen som tittar ner på människor och vill se alla fel de gör. Och så fort de gör fel så kastar han blixtar på dem. Den bilden utav Gud som jag då hade, hänger ni med? Inte alls den bilden som Bibeln ger, men den bild som jag hade. Jag är inte värdig att lära känna den här Guden. Men bibelstudierna leder mig till att så småningom börja ta reda på, vem är den här Jesus? Vem är den här Guden som alla de här profetiorna handlar om? Daniels bok, Uppenbarelseboken, det går inte att läsa dem. Det går inte att studera Bibelns profetior utan att komma i kontakt med någon som kallas för Jesus Kristus. Och jag ställer mig frågan, vem är han? Vad är det här egentligen? Och jag minns hur tydligt jag får en bok av den här mannen. En bok som heter Vändpunkten. Han säger, läs den här. Och du kommer lära dig om vem Jesus är. För första gången i mitt liv så känner jag när jag öppnar den boken och jag läser de första kapitlerna där. För första gången i mitt liv som jag minns så känner jag hur Guds ande talar till mig. Jag läser ett kapitel där. Jag berättade för 2 sabbater sedan när jag predikade om skapelsen. Jag läser där om hur universums skapare, den här mäktiga guden som jag förstått finns, som har skapat universum, som har makt att göra vad han vill, oändlig. Jag läser om hur den guden är Jesus Kristus. En koppling som jag aldrig förstått. Jag har studerat i mitt sökande, så har jag studerat Bibeln. Inte bara med den här mannen, utan med en grupp som kallas för Jesu Kristi sista kyrka, mormonerna. Jag vill ta reda på, vad är sanningen egentligen? Jag hade gått till Svenska kyrkan. För majoriteten kan ju inte ha fel, eller hur? Jag fick en dålig erfarenhet från de här mötena. Lyssna, jag vill berätta en sak. När jag bestämde mig för att börja studera Bibeln, så gjorde jag en lista på frågor som jag hade. Och jag tog den listan. Jag hade börjat studera med den här mannen. Så jag hade frågor om olika bibelämnen. Jag tog den listan och jag stampade in i Svenska kyrkan, den närmsta kyrkan där vi bodde. Och jag gick in där till en präst. Det var 6 präster där inne. Och jag gick in där, jag satte mig ner och ställde: du, jag har frågor till dig. Återigen, inte för att trycka ner eller på något sätt smutskasta den här personen, utan bara, jag berättar precis vad som hände. Den här personen hade inte ens en bibel i sitt kontor. Han var präst. Och han börjar svara på de här frågorna. Han säger, det där är inte så viktigt. Det där spelar ingen roll. Det där vet jag inte riktigt. Och jag får inte de svar som jag söker. När jag studerar med mormonerna, så får jag, jag vill inte heller, jag har stor respekt för mormonerna. Speciellt deras gemenskap. Otrolig respekt för dem. Jag trivs där, lyssna. Jag trivdes oerhört bra i mormonkyrkan. När det gäller gemenskap. Lyssna, jag säger det här som till oss som adventister. Jag trivdes mycket bättre där i gemenskapen än i den adventkyrka jag hade börjat gå till. Hörde ni vad jag sa? Värmen, kärleken. Vi spelade pingis tillsammans. Vi var på internetcafé och höll på med de sakerna på söndagarna. Det var vår gudstjänst. Jag trivdes i gemenskapen från människorna mycket mer än hos den här mannen i adventkyrkan som jag började studera hos. Samma vecka som jag bestämde mig för att gå till Svenska kyrkan. Samma vecka, lyssna på det här. Samma vecka som jag börjar söka svar på frågor som jag har. Så går jag och min bror från ett bibelstudie som vi haft med den här mannen i adventkyrkan. Vi går på gatan och jag har sagt till min bror: du David, jag ska gå till Svenska kyrkan imorgon. Vill hänga med? Jag ska ställa massa frågor. Och vi sätter på 2 män där, och det är de här mormonerna. Samma vecka. En annan sak som händer samma vecka pratar jag om. Är att när jag är hemma i min lägenhet så knackar det på dörren. Och jag öppnar. Och där står 2 kvinnor. 2 unga tjejer. Vilka var det? Jehovas vittnen. De säger: hej, vi är ute och berättar för folk om Bibeln. Jag säger: wow, perfekt, det är bönesvar. Och vi studerar, men lyssna, jag vill betona det här. Från varken Svenska kyrkan, vi känner till det, varken från mormonkyrkan, varken från Jehovas vittnen, varken från evangeliska frikyrkan som jag också gick till, så fick jag aldrig de svar som jag sökte. Faktum är, det som helt och hållet förändrade min förståelse för Bibelns Gud var det jag fick ifrån den här boken som berättar om Jesus Kristus och säger att han är universums skapare. Han är Gud själv. Jag vet inte hur jag ska kunna kommunicera den sanningen på något annat sätt än bara säga: Vilket offer Jesus Kristus har gjort för dig och mig. Vilket offer. Helt plötsligt så hela mitt liv, 22 år utav frånvaro utav Gud. Jag vill säga, en mängd synder helt plötsligt blev så uppenbara för mig. Att jag, Dan, det jag har gjort och det sättet jag har levt är det som har lett Jesus Kristus till Golgata kors. Dagen efter det så pratade jag med min chef på Volvo. Och han säger, Dan, är allt okej? Okay? Du har inte varit koncentrerad idag. Jag missade att gå på möten. Och jag berättar exakt som det är. Jag tror jag håller på att bli kristen. Och han säger, Dan, du kanske ska ta en paus. Och jag sjukskriver mig i några veckor. Och min plan är alltid att komma tillbaka till mitt jobb. Jag sjukskriver mig. Jag går hem för att verkligen ta reda på vad är Guds mening med mitt liv. 22 år har jag slösat bort utan att känna Gud. Jag börjar ställa frågan, Gud, vad vill du med mitt liv nu? Vad ska jag göra för dig? Lyssna, ute i världen så sätts ditt värde. Ute i världen så sätts ditt värde utav vad du kan göra. Dina gärningar. Att du är bäst på breakdance. Att du är bäst i fotbollslaget. Att du är högst upp i karriärstegen. Att du har finast kläder och mest smycken och finast bil. Det är världens sätt att definiera ditt värde. Efter människors gärningar. Efter dina gärningar. Men jag fann i Bibeln en Gud som definierar människors värde utefter inte deras egna gärningar utan efter det som Jesus Kristus gjort på Golgata kors. Det som drivit mig och motiverat mig i hela mitt liv var som värdelöst. Och under de 2 veckorna utav sjukskrivning så lyssnade jag på predikningar på internet. I stort sett hela dagarna. Jag läser Lukas evangelium på 2 timmar en kväll. Jag läser igenom evangelierna och Bibeln. Jag studerar, jag försöker ta reda på Gud, hur ska du kunna tala till mig? Vad är din vilja i mitt liv? Och en predikan som jag lyssnar på. Lyssna, jag har redan blivit omvänd. Jag har förstått att Jesus är min frälsare. Men under de veckorna, under den tiden, pausen ifrån mitt jobb, så lyssnar jag på en predikan. Och den pastorn som predikar ställer i slutet av en predikan en fråga till de som sitter där. Och jag ser på TV och ser det här. Och han säger, om du har bestämt dig för att följa Jesus, så vill du idag också fatta ett beslut om att följa hans exempel genom att döpa dig. Jag är helt ensam i min lägenhet. Och jag ställer mig upp på den appellen. Och jag bestämmer mig, Gud, jag vill döpa mig. Och jag börjar förbereda mitt dop. Och jag gör en av de svåraste sakerna i hela mitt liv som jag någonsin gjort. Och det är att berätta för en mor och en far som inte kan förstå. Som vars respekt jag har haft i den karriär jag påbörjat. Att mitt fokus har förändrats. Att fatta det beslutet att jag måste, och jag sa det då tidigt, det här är bara en paus, pappa. Jag kommer tillbaka. Jag ska Jag vill ta reda på vad Gud vill med mitt liv. Och trots deras otyckande säger jag upp mig ifrån mitt jobb. Och först gick jag tillbaka till studierna och tänkte jag kan ju klart mitt halvår i alla fall. Men lyssna, jag gick dit, jag satt i skolbänken och jag kunde inte koncentrera mig. Det enda jag tänkte på var på jag måste komma hem och läsa Bibeln. Jag måste komma hem och söka Guds vilja i mitt liv. Vad vill han? I 3 år så har jag klarat varenda tenta. Till och med bättre än min bror. Som vissa tentor blev underkända. Men jag, varenda tenta. 100% i 3 år. Och nu när jag kommer tillbaka. Jag gör 3 tentor. Alla underkända. Och lyssna, det är inte svåra ämnen. I slutet på utbildningen så är det inte svåra ämnen. Men jag kan inte koncentrera mig. Mitt fokus har förändrats. Jag tar ett studieuppehåll. Som jag fortfarande är på idag. Och saker har hänt så fort. Innan mitt dop så minns jag hur jag studerar adventbudskapet. Och jag helt plötsligt så slår det mig. Dan. Det är så enkelt. Vad är Guds vilja? Förkunna ordet. Det slår mig där i min lägenhet. Om någon har varit i studentlägenheter så vet ni att de packas som sillar, eller hur? 18 kvadrat, 18 kvadrat, hundratals lägenheter, ett stort komplex. Och en av dem så sitter jag och läser Guds ord. Och det slår mig så plötsligen. Dan. Det finns människor 10 meter ifrån dig. Som inte har lärt känna Jesus Kristus. Som var som du var för 3 veckor sedan. Dan, det finns människor i Göteborg. Som inte vet vart mänskligheten är på väg. Jag kan inte göra annat. Jag slår ihop min bibel. Jag går ut ur min lägenhet. Jag går till min granne som jag känner. Knackar på. Han öppnar och säger. Hej! Har du läst bibeln någon gång? Och jag går till varenda lägenhet. I hela det studentområde som jag bor i. Jag delar ut böcker. Stora striden. Jag går till adventkyrkan som jag varit och jag frågar pastorn där. Det är Hans Gille, några utav känner honom. Jag säger, har ni böcker? Har ni Stora striden? Jag har läst den. Och jag förstår att det här är någonting som verkligen talar till sekulära människor. Och verkligen kan bryta igenom den barriär utav stolthet som finns. Så jag tar den boken. Och jag, hur som helst, jag börjar dela ut den i postlådorna som finns där. Grejen är att den är för tjock så jag får inte in den i dem. Så jag står där och pressar in Stora striden så typ hälften av den är typ avriven eller lämnar ner. Men jag fortsätter att göra det på några av de här postlådorna som finns där i studentområdet. Till slut så kommer jag på att jag kan lägga in en lapp istället där jag skriver om du vill ha en fantastisk bok, du får den gratis, kom och knacka på här. Och det kom folk. Jag startar en e-mailadress som heter storastriden.yahoo.se och skriv till mig och så får ni den. Jag måste få ut budskapet på något sätt. Jag börjar studera tillsammans med några av mina vänner. Jag börjar studera med några av de ungdomar som förut gått till den kyrka jag börjar gå i. Jag ställer frågan till min pastor. Hans, kan jag göra någonting? Och han säger, här är en lista på ungdomar som inte kommer längre. De besök dem. Jag besöker dem. Och jag börjar studera Bibeln tillsammans med dem. Sen kommer mitt dop den 4 februari. En av mina vänner som gick till Svenska kyrkan döper sig tillsammans med mig. Inte på grund av vem Dan är, utan på grund av vem Jesus Kristus är. Nu vill jag komma till något som är ganska relevant för oss här. Jag ska avsluta snart. Om jag än kunde stå och berätta i 10 timmar till. Jag försöker kommunicera Guds ord på det bästa sätt jag kan. Lyssna, jag pratar för snabbt. Jag är otydlig. Jag tar för lång tid på mig. Jag säger fel. Jag väljer fel ord. Ni vet hur det är. Men jag gör det jag kan. Trots mina brister. Trots mina fel. Så försöker jag förmedla det som betyder så mycket för mig. Och det jag vet kan förändra andra människors liv. Och jag får höra om en event som ska ske här. Ett evenemang som kommer ske här i Malmö. Jag börjar resa runt under den här tiden för att försöka träffa människor. Och där lär jag känna något som jag kallar för Malmögänget. Jag träffar Klaus och Teresa när jag åker ner hit med en vän. En månad innan mitt dop så kommer jag hit till Lifestyle TV för att hjälpa till att bygga. För jag söker, vad är Guds vilja med mitt liv? Jag har ett annan grupp som jag kallar för Göteborgsgänget, och det är de mina vänner där. En annan grupp som kallas för Örebrogänget som jag träffar. En annan grupp som kallas för Ekebyholmsgänget. Ni förstår hur det är. Man reser runt och man träffar folk lite överallt. Och hur som helst, de här människorna kände jag, och de började berätta om att det här händer här. Och jag började resa runt med dem på alla evenemang som sker. Och jag hör om ett evenemang som kallas för Ambassadörer för Kristus. Och vad det går ut på är att man ska lära sig att dela med sig av Bibelns budskap till andra människor. Och jag säger, dit ska jag. 5 av mina vänner följer med från Göteborg. Jag staplar in på ett styrelsemöte. Lyssna, jag vet inte hur saker fungerar i en kyrka. Jag staplar in på ett styrelsemöte, oinbjuden. Och jag har ett papper med mig och jag säger, hörrni, och de kollar på mig i Göteborgs styrelse. Jag säger, hörrni, ni måste hjälpa mig. Ni måste sponsra en grupp ungdomar. Vi ska åka ner till Malmö. Det kostar så här mycket. I stort sett, ge oss pengarna. Och det slutar helt enkelt med att vi åker ner hit. Jag och några andra i den här ungdomsgruppen plus 5 vänner som inte har fattat beslut. Och vi kommer hit ner till Malmö och det är en av mina bästa erfarenheter. Jag minns att jag sitter på en bänk här och en pastor gör en appell om dop. Ingen har svarat på appellen. Och jag böjer mig ner och jag ber specifikt för mina 5 vänner som jag har arbetat med. För varenda en av dem ber jag. Och jag vänder upp mitt huvud och jag öppnar mina ögon och lyssnar. Bland de 30 personer som står och svarar på appellen står alla 5 vänner. Där förstår jag. Att den största lyckan i livet, den största glädjen som du som kristen kan erfara, är att få vara en liten del utav att förkunna ett evangelium, ett budskap till den här världen som kan rädda andra människor. Sen den dagen så bestämmer jag mig för att det här vill jag göra. Och Gud leder på ett otroligt sätt. Samma vecka som jag fattar beslut. Och säger, Gud, jag vet vad du vill. Jag ska spendera resten av mitt liv till att studera, undervisa andra om dina stora gärningar. Och vad du säger i ditt ord. Under den veckan, efter att jag fattat det beslutet. Bara jag och Gud vet om det. Så kommer en man fram till mig under den veckan. Han heter Björn Ottesen. Han var då unionsledare här i Sverige. Han kommer fram till mig och säger, Dan, har du lust att prata ett tag? Lång historia kort, vi träffas och han ställer mig frågan, Dan, hur ser du på framtiden? Och jag säger som det är, jag är kallad till att studera Bibeln med andra människor. Och han säger så här, Dan, har du lust att utbilda dig? Jag säger, nej, det har jag inte tid med. Och han säger, Dan, det finns en kortare utbildning. Som jag funderar på från Svenska Unionen att skicka några ungdomar till. I USA. Och han beskriver vad det handlar om. Och faktum är att de som var här. De pastorer som var här och undervisade. Som gav mig så mycket. Det var de som drev den här skolan. Så jag säger, Björn, jag åker. Och 3 månader senare så sitter jag på flyget över till USA. Går utbildningen på ett halvår. Och i januari så kom jag hit till Malmö. Och sen dess har vår resa gått tillsammans, eller hur? Mirakel hände. Lyssna, jag kan stå och berätta om hur många saker som helst. Jag vill avsluta med att berätta om några vittnesbörd från den här sista tiden. Jag har noll pengar. Noll pengar. Jag menar noll pengar. Min far vill inte hjälpa mig. Mina besparingar från min tid på Volvo har jag gett bort. Jag har 2 hyror att betala. Min bror studerar. Han får studentbidrag. Jag har ingen inkomst längre. Vi har ingen möjlighet att klara oss. Vi säljer möbler, datorer och allt möjligt för att klara oss i ett halvårs tid. Noll pengar. Unionen säger att vi kan betala utbildningen åt i USA. Men du får betala resan dit och det kostar 5-6 tusen. Under den här tiden så tar Gud hand om mig på ett speciellt sätt. Jag märker det att de personer jag studerar med, de uppskattar det så mycket så att de börjar bjuda dit mig vid lunchtid. Så jag får i stort sett lunch, mat, ifrån alla människor, alla mina vänner som jag studerar med. I stort sett nästan varje dag i veckan. Och jag minns hur vi kollade på räkningarna. Min bror var den som skötte budgeten. Han sa, Dan, alltså, vi äter typ för hälften av vad vi brukar äta. Ett av de sätt som Gud hjälpte oss på. Jag säljer min dator som jag lagt ner över 40 000 på. Det var ett stort intresse. Bygga datorer. Spela spel. Jag säljer den datorn för 6 000. Precis de pengar jag behöver för att betala biljetten till USA. Men jag har 0 kronor där. Jag reser runt, jag bor hos vänner. Jag tänker, jag kan inte bo hos min bror längre. Bara bo där och bara inte göra någonting. Han tar hand om mig, eller hur? Även om han inte hade något problem med det. Så jag minns att jag kom hit den sommaren också och snyltade hos Klaus och Teresa istället. Jag gjorde det jag kunde, jag arbetade också. Jag kände verkligen där att jag kunde göra någonting i alla fall. Det var svårt att lämna mina vänner, alla de jag studerade med uppe i Göteborg. Men 5 av dem hade fattat beslut om dop. 3 av dem är döpta adventister idag. Sommaren går snabbt, mirakel sker. Jag skulle kunna berätta om hur visumet ramlade ner i handen på mig. Och hur allting bara löser sig tills dess att det blir dags att åka iväg till USA. Och det är den bästa tiden i mitt liv. Jag lär mig så mycket. Det är absolut, den absolut största erfarenheten från USA. Det är inte, vad säger Bibeln? Jag visste det innan. Jag hade studerat adventbudskap. Jag förstod vad sanningen för vår tid är. Erfarenheten från USA jag tog med mig är erfarenheten av att arbeta med människor. Varje dag gick vi ut för att försöka praktisera de saker vi lärt oss. Och jag satt ner och studerade och arbetade med folk. Jag kom hem till Sverige och förstod att människor är inte annorlunda. Människor har samma behov i USA som här hemma i Sverige. Till skillnad ifrån mycket av de kritiker som jag hörde i det att en linje som jag börjat ta. Hur som helst. Jag vill lyfta fram 2 poänger i det att jag avslutar. Nummer 1. Det finns ingen människa i hela universum som kan ta ifrån mig det faktum att Guds ord har kraft att förändra människors liv. Det finns ingen som kan ta ifrån mig det faktum. Jag har sett i mitt eget liv Jag har sett det i andra människors liv. Jag får erfara det ständigt i det arbete som jag har idag. Där vi sänder ut Guds ord via internet och satellit-tv. Ingen kan ta ifrån mig det. Det andra jag vill lämna speciellt med er här idag är det här. Det är en vädjan, det är en appell. Jag hade inte stått här idag om det inte hade varit för människor som levde Guds ord. Det är inte bara en teori, fakta, doktriner, information. Det är ett budskap som förändrar liv. När du tar din tro på allvar. När du tar din tro på allvar och följer bibliska principer i ditt liv. Så har det eviga konsekvenser. Min brors principer vittnade till mig. Mina släktingars principer vittnade till mig. Jag har mött många som påstår sig följa Bibeln. Men som inte lever det den lär. Min vädjan till var en av oss här idag är det här. Var det ljus som Gud vill att vi ska vara. Släpp dina egna intressen och dina egna världsliga nöjen. Det största vittnesbördet är det vittnesbördet ifrån ett förvandlat liv. Vi som kristna behöver göra val i våra liv. Val att när Gud visar oss någonting så väljer vi att antingen böja oss i kärlek för honom eller att stå i stolthet och inte följa det. Det är ett val som vi var och en tar. Min vädjan till er är det här. Rannsaka dig själv. Följ det du vet är sant. Det gör en enorm skillnad. Det är frön som sås. Låt oss be. Kära himmelske far, jag är så tacksam Gud för att du påmint mig om den väg vi gått du och jag tillsammans. Och jag ber Gud att du ska hjälpa var och en av oss här inne som lyssnar till vad du har gjort. Och verkligen förstå att du är en verklig Gud som finns här hos oss. Att du ser vad vi gör i vårt hem. Hur vi behandlar vår fru och vår man, våra barn. När vi inte är i kyrkan. De tankar vi tänker när vi tror att ingen hör. Du Gud, som kunde ha behandlat oss på vilket annat sätt som helst. På grund av vår synd. Väljer att inte räkna den synden till oss. Utan att du dog för oss. Medan det att vi fortfarande var syndare. Gud, påminn oss dagligen om att det liv vi lever är en gåva ifrån dig. Låt det driva oss. Låt din kärlek motivera oss till att leva det liv du vill att vi ska leva. Ett liv fokuserat på Jesus gärningar. Så det att våra liv förvandlas efter Bibelns tydliga budskap. Välsigna resten av den här sabbatsdagen i enlighet med det löfte du har gett. Tack gode Gud för det du gjort för oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.
I'm home. ut.